Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej mina små, vad ska jag kalla er?
Vänner.
Mina små vänner.
Älsklingar.
Snuffisar.
Mm. Är det vi?
Får jag bara först säga en sak?
Mm.
Idag så ska jag och du vara snälla mot oss själva.
Mm. Oj.
Mm. Alltså vända sig inåt och vara snäll mot sig själv vill jag bara säga. För mm. det är jag dålig på att vara på sistone. Jag har varit jättetaskig mot mig. Och man är oftast taskigast mot sig själv ju.
Mm.
Så nu säger jag det till er och till de som lyssnar. God morgon. Om du lyssnar på morgonen.
Ja.
Och så tycker jag att man ska lägga sina händer så här på bröstet. Bara jag gör det så här nu så blir jag lite så att jag vill gråta.
Ja.
Ta andra handen också, älskling. Och så bara tar vi ett djupt andetag. Bara det där är otroligt skönt.
Mm. Mm.
Och så säger vi till oss själva, idag ska jag vara snäll mot mig.
Idag ska jag vara snäll mot mig. Mm. Det är jättebra.
Mm. Och vet du vad som är skönt? Den här studien som vi sitter i nu, som är en ny studie för oss. För vi har ju faktiskt flyttat.
Ska vi säga det?
Ja, det ska vi.
Hanna och Amanda äger oss nu.
Det är våra mammor.
Det är våra mammor.
Vi har flyttat till Perfect Day Media.
Ja.
Mm, och det är jättemysigt. Och den här poddstudion är som att vara inuti en fitta.
Ja, alltså den verkligen. Alltså, fitta slash livmoder. Det känns
den är helt rosa. Alltså det är sammet. Köttsigt.
Det är sammets rosa tyger som hänger här. Mysiga fåtöljer. I brunt. Eller lite så här varmbrun.
Och det är lite så här krimskrams på hyllorna.
Det är så tryggt här inne.
Alltså. Ja,
jag tror att vi kommer trivas här. Vi får se. Det finns andra studios
annars. För det är väldigt trångt. Det är trångt. Men det här är så jävla...
Men man behöver inte så mycket plats när man spelar in.
Nej.
Det är, man
Nej.
Behöver...
Det är nästan så att vi sitter
en stor
i varandras
och mick och varandra.
Knä.
Och vet ni det, jag tycker det här är skönare för jag kan simultant titta er i ögonen utan att det blir konstigt för den andra.
Mm. Nej, det här är fint.
Jag kan börja då bara säga att ni lyssnar ändå på Discovery Podcast. Ja. Även om vi är på en ny plats så är det exakt på samma sätt för er som lyssnar.
Ja.
Jag heter Cassandra.
Jag heter Elsa.
Och jag heter Nadia.
Vad får jag med att prata med den här rösten hela samtalet, hela podden?
En örf.
Okej.
Jag vet knappt hur jag ska börja, helt ärligt.
Nej.
Faktiskt. Men, shit alltså. Min syster fick ett samtal från sin läkare i slutet på förra veckan att hennes cancer har spridit sig till hjärnan. Ja, och jag vet inte, alltså det är verkligen alltså jag vet ju hur cancer fungerar, att det kan gå upp och ner, eller så kan det bara gå ner, eller så kan det gå uppåt jättemycket såklart, men alltså det spelar liksom ingen roll hur medveten man är. Det är hon har ju fått så bra besked sen i somras liksom, att behandlingen, hennes cytostatika, alltså hennes cellgift tillsammans med immunterapin, att det har funkat bra på henne och hennes metastaser försvann både från båda lungorna, från levern och från de delar av skelett som det satt sig i.
Mm.
Så hon och vi var inte oroliga när hon gjorde en hjärnröntgen.
För det gör man, eller?
Alltså, man röntgar om man känner att det finns behov. Och hon sa, hon bara, jag har haft lite huvudvärk. Alltså jag vill ändå liksom Så jag läkare, och hon har världens bästa läkare som bara, men vet du vad, då gör vi det. Alltså, det är klart vi ska röntga hjärnan. Liksom. Hon har röntgat hjärnan tidigare, i somras.
Mm.
Men det visade ju ingenting. Så det var bara pang, bom. Rakt ner i det där mörka igen. Och såklart, familjen bara sluter upp. Det bara känns, ja, här har vi varit för. Och det spelar liksom ingen roll. Alltså, terapin jag går i, alltså allt. Alltså jag, jobbet jag gör med mig själv, att så här, jag får inte bara bli negativ. Det är inte rättvist mot varken mig eller min syster eller min familj. Det, lägg av. Varför ska du börja sörja i förtid nu helt plötsligt igen? Eller vad håller du på med? Vi har blivit motbevisade. Det var ett jävla, alltså vi bara såg svart innan. Och sen så helt plötsligt så svarade hon ju på behandlingar.
Ja, och så kunde ni se lite ljus.
Ja, liksom. Och det kan ju få hända nu också såklart. Samtidigt så är det ju, alltså, jätteläskigt när det sätter sig i hjärnan. Ja.
Varför säger du att du inte får sörja eller får bli negativ?
För att hon är här, och det är väldigt dumt att inte våga se på en ljus framtid.
Ja, men jag tycker också att du ska ge dig själv, du måste också få vara i sorg. Jag tror att
självklart få vara ledsen, och såklart
att ni alla får, att man så här, det går, jag tror inte man ska förbjuda känslor för sig själv, och att du inte ska slå ner på dig själv för att det blev jättemörkt nu. Självklart blir det för er alla, det blir jättetufft, och du, precis som alla andra i din familj och Elin, kommer känna alla de känslorna igen och igen. Jag tror att det är liksom att hitta verktyg att inte fastna kanske konstant i den känslan som du menar, älskling.
Ja, alltså grejen är, det är klart att vi går runt och är jätteledsna såklart, och tillåter oss att gråta och så. Det känns, vi blev chockade. Alltså man blir det igen. Det är så här, jaha. Det gick ju bra.
Mm.
Och sen så, jag vet inte, det är bara, alltså så här, det mest smärtsamma är ju såklart att se min syster få gå igenom det här när hon liksom har en tvååring. Alltså hon har ju 4 barn, men de andra är lite större. Men alltså just att hon har en som är lika, alltså i samma ålder som jag, det är så här, what? Och nu, jag vet inte, det kändes skönare i och för sig när vi träffade läkaren i fredags. För att få lite mer klarhet i liksom hur, vad är planen? Så fort man får höra att det finns en plan, så känns det lite mer tryggt. Liksom. Så nu ska hon först och främst göra en ny röntgen av hjärnan. Alltså hon gjorde en datatomografi, heter det så. Förlåt mina ord, jag är inte expert. Hon gjorde en DT på hjärnan. Och sen så ska hon göra en magnetröntgen nu för att se mycket, mycket mer tydligt. De hoppas ju på att det bara är en metastas och inte fler. För om det är en, då kan de punktstråla den. Är det fler, då måste man stråla hela hjärnan och i flera omgångar. Alltså, du vet, det är ju så här. Nu är det så här. Nu har vi landat lite i att hon helt plötsligt har cancer i hjärnan också, av alla jävla ställen. Nu går man nog bara liksom väntar och hoppas på att så här, hoppas det bara är en. Det är bara en, det är bara en, det är bara en. Alltså ni vet, så jävla skevt allting. Och jag vet inte, jag kan knappt, du vet, ta på smärtan som min syster går och känner, liksom att helt plötsligt få en dödsångest igen och och såklart orolig att det sätter sig på hjärnan. Så här, vad händer med mig? Eller? Men det är ett jävla, alltså det är klart så här, vi lever ju med att hon har cancer. Det är så nära oss. För hon har det. Men att få bra besked. Det är ju underbart, liksom upplyftande, och alltså trots att hon har obotlig cancer, så att få glädjas och våga liksom så här, men i sommar och i vår och hej och alltså, det är just den grejen jag vill att vi fortfarande ska kunna få känna så. Mm. Det var svårt att tänka så i de banorna ens i våras när hon fick sitt återfall. Vi visste ju inte att hon skulle matcha immunterapi, vi visste ju ingenting.
Nej.
Och det är lite där jag känner, fan, att man är tillbaka där igen nu, att man ska hålla på och bli så där begränsad i vad vi får våga drömma om nästan. Mm. På något sätt så känner jag mig lugnare nu än när hon fick sitt återfall, såklart. Alltså, på riktigt inom mig så känner jag att men det här kommer gå.
Mm.
De kommer få bort den där jävla metastasen. Det tror jag absolut är väldigt mycket tack vare min terapi, som har liksom, och just den här superviktiga delen i att alltså ni måste leva i nuet. Alltså det är nu, ni kan inte tänka fram. Man har ingen aning. Man kan inte ta ut grejer i förskott. Alltså, vi måste få liksom, självklart.
Och att man inte kan acceptera att man inte kan kontrollera någonting.
Exakt, exakt. Och så här, självklart blir man tom och rädd. Men jag kan inte gå runt och bara tänka på det värsta.
Nej.
Det går inte. Och också vara arg. Alltså, det finns inte. Alltså, man är typ för trött för det. Alltså, det är så här, nej, men nu ska det här gå.
Men det måste ju också vara så uttömmande för både er och för Elin och för alla, att hela tiden slungas mellan alltså det hopp och förtvivlan. Alltså det är så här, och det är också så här, de sjukaste, det är liksom att slungas mellan liv och död hela tiden. Och att man alltså i varje sån här slung måste resa sig och vara så, jag kan inte fastna här. Alltså för det blir ju ändå en aktiv tanke som du gör, eller som Elin gör, att så här, okej, nu är det här, och alltså det blir liksom en omprogrammering varenda jävla gång. Och det måste ju vara så, alltså så jävla uttömmande och tröttsamt.
Ja, det är den, alltså så här, oro, det blir så, som du säger, alltså jätteenergikrävande. Och på något sätt så,
och den går ju går ju molar hela tiden, alltså i bakgrunden, eller oro eller vad det är, alltså. Men sen på det så blir ni ju också, så kommer de här, alltså de här topparna och dalarna av så, nu pikade lite för att detta hände, eller detta, eller huvudvärk, alltså
så det är verkligen, jag känner mig rätt så, som sagt, jag känner mig ganska lugn. Väldigt, väldigt mer ledsen än orolig. Alltså jag är så här, jag är så ledsen för att min syster går igenom det här. Alltså det är så jävla många gånger som jag tänker att, alltså som jag verkligen hade önskat att det var jag. Det är så jävla sjukt att bara stå bredvid. Det är ju någonting med, jag vet inte, ens kontrollbehov kanske. Man älskar sina syskon så mycket, och det är så här, jag önskar bara att det var jag. Vilket är sjukt att säga så, men det är så. Ja, så att det är, jag vet inte. Och också, du vet, jag fattar, alltså hon har ju fan vad hon har liksom kämpat på, varit med i varenda jävla, gjort massa intervjuer, och såklart blev jättetrött efter det och bara såhär, gud, nu vill jag bara vara Elin liksom. Nu, jag är ändå såklart, jag är Elin med cancer också, men nu vill jag bara vara Elin. Nu har jag pratat om det, nu har jag känt att jag har gjort mitt liksom just nu, att nu jag har verkligen fått ut ordet hur viktigt det är liksom med forskning, och pengar måste in, folk måste donera mer till cancerfonden, och liksom vi är på god väg, men hon har gjort det här, och sen så ändå fått, du vet, känna sig stark och ändå så här pepp i sina ord, att så här, hörni, fan, det här liksom, det här har hjälpt på mig nu, jag har liksom fått mer tid, och så bara pangbom direkt efter så hittar de den här skiten i hennes hjärna liksom. Ja, jag vet inte. Så det blir mycket hemfosa nu. Det känns skönt faktiskt. Alltså jag, det är där jag vill vara då liksom.
Ja, och då ska du vara där.
Och känns ändå skönt, jag har min ateljé där.
Ja.
Så när vi kom hem efter läkaren, då var Elin helt slut, så alla var ju helt, det var ju så mycket information, så hon bara, jag går och lägger mig, det var mitt på dagen liksom. Det var bra, vilade du 2 timmar, då gick jag upp och bara satt och knåda.
Så bra.
Så bra.
Så jävla skönt.
Fick, det är så bra att göra energi, saker med,
ja,
kroppen.
Jag vet, med händerna. Alltså att hålla på och bygga med händerna, det är liksom, alltså jag bara kände hur jag så här, alltså all liksom oro försvann. Alltså jag bara satt där och knåda och lyssnade på ljudbok. Alltså det var
så bra, Elsa, att du har det. Att du går till det.
Ja.
Även fast du liksom var jätteledsen. Ja. Att du kunde förmå dig att
ja,
gå dit.
Ja, men för den är ju på något sätt vila för mig. Alltså för jag vilar hjärnan. Alltså det är liksom bättre än att jag lägger mig ner nästan i en säng och typ försöker blunda för att,
nej men,
alltså, men speciellt i sån här oro, men då snurrar
då
det bara.
Då rullar det ju igång. Ja.
Så ja, det kommer bli mycket hemfosa nu.
Bra.
Jätteskönt.
Jag älskar dig.
Jag älskar er.
Den här veckan är vi sponsrade av Vision. Och som alla nu vet, ni borde ju veta vad Vision,
ja,
är. Det är ett fackförbund där medlemmarna både är studenter och personer som jobbar.
Ja.
Och då kanske man tänker så här, varför i helvete ska jag vara med i ett fack som student?
Alltså jag hade ingen aning.
Nej men alltså snälla röra. Ett, alltså studentlivet alltså är ju också en påbörjan till ett arbetsliv.
Ja.
Och om man förbereder sig på det sättet så kan ju också Vision vara med och förbereda dig som fackförbund. Man kan ju liksom få så här, olika så här stöd till så bygga CV:n och alltså tips till så här lönesamtal, intervjutekniker. Men man kan också söka stipendier.
Det är otroligt. Alltså stipendier värda alltså från 3000 kronor upp till 20 000 kronor. Det är ju helt otroligt.
Ja, för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv, så är helt enkelt Vision den rätta vägen att gå.
Vi som har studerat, det är en struggle ekonomiskt.
Ja, det är det ju.
Så det hade ju, alltså man hade ju liksom kunnat vara fri i kanske så att typ lägga kanske lite mer tid på sin C-uppsats istället för att behöva jobba massa extra. Det har, alltså det underlättar, ekonomiskt underlättar det ju om man har tillgång till ett stipendium.
Ja. Som kan ge mer alltså, tid.
Ett stipendium ger dig ju möjlighet att verkligen kunna fokusera på vad du vill göra i studierna.
Verkligen.
Och så här, alltså när du studerar och är med i Vision, alltså då är det helt kostnadsfritt. Så att, såhär, varför ska du inte
vara med? Det är klart du ska vara med. Bli medlem och ansök dina studiestipendier på vision.se/student.
Den här veckan så är vi ju sponsrade av Viaplay. Och framförallt av deras nya serie Allt och Eva. Och jag måste bara säga en sak. När ni har skrivit hysteriskt i våran chatt om hur otrolig den här är. Jag vill höra allt, för jag har inte hunnit se. Alltså, berätta, varför är den här...
Först och främst, den har premiär den 21 april. Men vi har fått tjuvkika lite i förväg.
Grundstory.
Eva har bestämt sig för att hon ska skaffa barn. På egen hand.
Okay.
Så hon ska till Danmark.
Jajamän.
Och Eva är en tvättäkta Stockholmstjej. Hon bor, alltså det här är min tolkning, bor i Vasastan, har liksom så, ni vet, Murano-lampan från Laurin.
Jajamän.
Alltså hon är så, jobbar med något så här kultur, hon är så här musik, ska bli liksom chef. Alltså så här, hon har allt på det torra. Men hon ska då åka till Danmark och skaffa barn själv.
Okej. När man kollar på vilka det är som medverkar. Alltså såhär, Tuva Nivotny, alltså Timbuktu, Sissela Kyle.
Ja. Nej, alltså Sissela Kyle vill jag säga är en fucking ikon. Jamen,
hon spelar hennes mamma.
Åh, gud vad roligt.
Ja. Nej, alltså hon
får ju stroke när hon får veta att hon ska skaffa barn på det här sättet.
Oh, okay.
Alltså får en stroke. Men det som händer är då att Eva åker till Danmark, blir inseminerad, stakar upp.
Va? Nej. Nej,
hon vet ju, hon
stakar upp sperman.
Hon vet vem hon har valt. Så
varför måste hon göra det då? För att hon,
nej, men hon blir galen. Det som är grejen är att hon är hysterisk, men fuck vad jag kände igen med henne.
Gjorde du det?
Alltså hon är så tillsnörplad. Mm. Och allt ska kontrolleras in i minsta detalj. När jag satt och tittade på det här så tänkte jag bara, men herregud, det där är jag.
Mm. Men det kändes väldigt på riktigt.
Ja.
Att man bara, det här skulle kunna vara en dialog i våra liv.
100, den här dialogen har vi haft i den här podden. Alltså,
ja.
Literally.
Ja. Ja.
Okej, okay, serien heter ju Allt och Eva. Mm. Och har ju, som du sa, Cassandra, premiär 21 april på Viaplay och TV3.
Mm.
Finns något erbjudande kanske?
Det gör det. Det är nämligen så att nya användare kan prova Viaplay en vecka fritt. Men därefter då så övergår abonnemanget automatiskt till 169 kronor i månaden.
Och alltså jag är så taggad på att se resten. Alltså jag är så jävla taggad på den här serien.
Igår, alltså söndag då för oss, så gjorde jag en liten, kände jag då, desperat story på Discovers Instagram. Jag var på väg att lägga upp den på min egen, men så kände jag, nej, det känns för utlämnande. Och då kom jag på att jag har ett annat forum, och det är poddens Instagram.
Våra trygga, fina följare och lyssnare.
Ja, och vet du också att de som lyssnar, ni som lyssnar, ni vet ju mycket väl vad jag håller på med och vad jag känner. Så då kände jag, gud vad tryggt. Så jag frågade, kan jag lägga upp det här på våran Instagram? Och ni bara, ja, självklart. Och
jag har faktiskt inte gått in och kollat på svaren.
Nej. Jag funderade på om jag skulle läsa några av svaren.
Men kan du berätta?
Jag kan säga vad jag tog upp.
Mm. Och du bad ju faktiskt om, ja, men om tips och råd.
Exakt. Jag skrev så här. Hej alla fellow ängsliga, otrygga, ambivalenta.
Ja.
Jag är så skör idag, fy fan, och skulle vilja ha input från er som känner igen er i detta. När ni drabbas av panikkänslan, nu känner jag mig övergiven, ensam, bortvald, eller nu känner jag mig livrädd för att jag kommer bli lämnad. Vad gör ni då? Förutom att känna alla de här känslorna såklart, och att paniken är liksom total i kroppen. Är det någon där ute som har hittat något konkret och bra sätt att hantera det på? Och sen kom jag på att jag behövde lägga till lite information, för att jag märkte ganska snabbt att folk började skriva så här: ja, om det handlar om en partner så be min partner bekräfta mig. Och hela grejen för mig som jag ville ha hjälp med var att inte använda sin partner som en spegel. Så då la jag till, liksom istället för att söka bekräftelsen från din partner för att försöka bli av med den här rädslan och paniken, är det någon som hittat ett sätt att bryta tankarna och känslorna, kortsiktigt och långsiktigt? Och så bad jag då folk skriva DMs, och det ramlade in.
Mm.
Och den här helgen som har känts som att den har varit 3 veckor lång ungefär.
För att du har haft panikkänslor, eller?
Jag har absolut
haft det. Har du haft det hela helgen?
Det började i torsdags, sen var det bra på fredagen.
Just det, vi pratade torsdag, du och jag.
Ja.
Och då ringde jag väl dig och var så, gråter du?
Ja.
Var det torsdag? Det var torsdag tror jag.
Ja.
Och du bara, nej. Jag bara, jo, det gör du visst, det, vad har hänt? Mm. Ja.
Jag har verkligen, jag är ju en relativt, eller jag är en ny relation. Och jag visste att förr eller senare kommer den här otrygga lilla flickan ta över. Och det var bara en tidsfråga. Och det gick fortare än vad jag hade trott bara. Mm. Att gå i total panikmode. Och det som, det spelar liksom ingen roll. Alltså för att när jag går in i de känslorna, att det kommer gå åt helvete. Jag kommer bli övergiven, lämnad. Han kommer, han ljuger.
Ja. Men förlåt.
Han känner inte så här.
Är det någonting som behöver ha hänt för att...
Det kan vara en liten sak som skiftar. Alltså som gör att jag... Men det som är grejen med att vara... Att leva med en anxious attachment style. Alltså ambivalent, otrygg. Är ju att... Det här hörde jag, lyssnade på en podd i morse. Det är att så här, you're only, här, jag lyssnar på en engelsk podd, det är därför jag säger på engelska. Nice. You're only as safe and secure as the last time you were with your partner. Alltså så att allt, jag lever stund för stund.
Alltså så här, paycheck to paycheck.
Om vårt senaste samtal, möte var bra, då känns allt jättebra. Sen kommer nästa interaktion.
Så det är alltid en risk.
Där kan det vara en skiftning, en nyansskiftning i hans ton. Någonting händer, han måste prioritera någonting annat än mig just då. Och där skiftar det för mig. Alltså det går på en handvändning så fort. Och det här är typiskt. Liksom att,
och det kan liksom vara något typ att han bara måste prioritera någonting annat i just den stunden.
Det kan vara, jag skulle vilja se det här på tv just nu så kan vi höra som ett tag. Eller... alltså verkligen så banala saker liksom.
Och då helt plötsligt,
eller bara att man har en annan röst. Alltså att det inte är den gulligaste rösten utan att man pratar bara helt vanligt.
Och jag menar den här härliga känslan som du hade, vi säger då en hel vecka, för att fan vet jag, senaste interaktionen var fantastisk. Är det helt bortblåst?
Allting, allt försvinner.
Det är bara ett svart.
Jag kan inte ens komma ihåg när jag är i det där mörkret att det någonsin har känts bra.
Det tar över helt.
100%.
Visar du det här?
Ja. Han är väl medveten om min anknytningstyp. Han vet hur den triggas. Han har själv haft såna, han har själv det i sig. Det har dock inte, han har inte triggats av någonting än. Och det försöker jag påminna mig själv om att, för jag går lätt in nu i att så här, det är jag som är ett problem i relationen och han är perfekt, men så är det ju inte. Och han har bara inte visat de där sidorna än, som ingen är perfekt och alla har issues.
Alla skuggor.
Ja. Ja, alltså hela min söndag var, alltså det kändes som att jag var i en lätt psykos hela dagen. Och fortfarande lite faktiskt.
För att du känner dig...
Alltså utan att gå in på detaljer så blev jag jättetriggad av en grej där jag kände mig bortvald. Vilket ledde till att jag då i min panik känner att han måste bekräfta att han stannar kvar. Men jag säger inte det för att jag fattar ändå mitt i paniken rent intellektuellt att jag kan inte kräva av honom att hålla mig. Jag måste hålla mig, lilla Cassandra. Det är lilla Cassandra. Det här är liksom ett lärt beteende jag har med mig från min barndom. Jag måste hålla henne. Det är inte hans jobb att hålla om henne.
Nej, för jag tänker också, om jag bara får inflika, om jag bara kommer i den stunden där du är nu, att så här, du vill inte att han ska hålla dig för att du intellektuellt, alltså också att så här, när du kan gå in eller sväva ut från dig själv, se att så här, hur ska han ens ha tid med det om det är att han kanske måste vara med någon annan eller göra något annat. I och med att det är den känslan, eller det var ju den händelsen som fick dig att må så där. Så hur ska han ens kunna hjälpa dig då? Då har ju inte han tid för det, för att han måste ju vara någon annanstans till exempel.
Exakt. Det är svårt för mig att titta på det från ett helikopterperspektiv när jag är i paniken. Eller jag kan inte det. Det är det som är problemet. Jag kan inte det. När min ångest och det pikar, alltså när jag är på en 10 av 10 skala liksom. Alltså jag är på en 5, då kan jag, det, paniken kanske river lite i det och bubblar i bröstet. Men då kan jag fortfarande så här, nu kan det vara bra att ta en promenad. Men när jag är i paniken, alltså då är det bara, men det är så, vad heter det?
Fight or flight.
Ja, tack. Det är bara så här, jag måste överleva, hur överlever jag? Jag kommer dö. Alltså det är bara så, alltså det är kaos. Det som var väldigt bra, jag fick en fullblån panikångestattack.
När då?
Igår, när jag pratade med honom och säger att alltså jag, det är väldigt mycket skam också i det här.
Så är det ju alltid.
Jag vill bara,
ja, men det är ju det handlar om såklart.
Älskling.
Så fast ingenting egentligen har hänt.
Nej.
Och han har inte förändrat, alltså han har inte sagt att något är förändrat eller någonting. Så känner jag bara panik att jag ska bli lämnad. Varpå jag i min, alltså har en fullblom panikångest mitt på gatan in i stan, skriker du kommer lämna mig förr eller senare, för du kommer aldrig orka med mig, så det är bättre att du lämnar mig nu. Lämna mig nu, skriker jag. Lämna, du måste lämna mig.
Herregud.
Och jag känner av att han inte orkar. Han kan inte ta in det här just då, för att han dealar med någonting annat just nu. Och jag... Grejen då, det som händer när jag är i den här paniken är att jag känner skam och alltså det är så många känslor som sker samtidigt. Att jag också så här, fan vad fittig jag är mot honom som lägger det här på honom nu när han redan har det där. Och på någonstans lyckas jag hitta andningen, lugna ner mig efter ett tag och säger att så här, det kanske är bättre att vi lägger på och så här, jag ber om ursäkt såklart och ja, vi lägger på. Och han tackar för att jag låter han fokusera på det här andra. Och sen var hela dagen igår bara alltså, försöka liksom ta mig igenom total panik hela tiden. Och att inte projicera det på honom.
Kände du dig lugnare när ni hade lagt på direkt när han sa så här?
Absolut men... inte.
Nej, okej.
Okay. Nej. Då fick jag en till liten panikångestattack där i parken där jag stod och sen försökte jag få tag i en vän som inte svarade och sen gav jag upp på det. Och sen lite senare så fick jag sms av min nya vän Miriam som sa, vill du käka? Och vi gick och träffades och där kunde jag landa och grunda mig. Jag tror att jag blir väldigt, när jag är i den här paniken, då vill inte jag ringa någon för att jag skäms så mycket över vad jag är. Jag
känner också att
väldigt få, jag har väldigt få runt mig som har samma anknytningstyp. Och det är svårt ibland att få folk förstå som inte upplever de här känslorna. Men jag kunde grunda mig väldigt mycket när jag satt där med henne och pratade. Och sen, ja. Jag inser att liksom, så här, jag lyssnade på Alex och Sigge. Deras alltså, avsnitt förra veckan och de börjar avsnittet med att berätta om Carina Bergfeldt som hade sagt i Renés brygga att hon är väldigt rädd för att bli lämnad. Hon har en pojkvän som hon älskar men hon går runt hela tiden med såna här panikkänslor som jag också gör och många gör. Alltså det är det jag vill säga till mig själv och till alla som liksom går igenom det här. Man känner sig så ensam och känner sig som den galnaste, dummaste, knäppaste människan på jorden. Men alltså, om man tänker, det finns 4 anknytningstyper. Det då är det ju 25% i alla fall av jordens befolkning som har den här. Och nu vet jag inte exakt för det, men ni fattar.
Nej, men
det är många miljoner människor. Ja. Carina Bergfeldt och jag är 2 av dem. Och hon säger då, hon berättar då att ja, men hon vaknar, att hon liksom, de här rösterna i huvudet börjar liksom mala. Ja, han kommer, idag är dagen han lämnar mig och han kommer överge mig och jag, han kommer tröttna. Och det, ja, och det är fruktansvärt. Men då hade hennes pojkvän då sagt någonting om att vad kan jag göra för att... Och det är ju klart att det är väldigt fint och inkännande som partner. Och det är det här jag undrar hur man balanserar det i en relation. För att då har hennes partner sagt att men om jag skickar ett sms till dig varje morgon klockan 6 och säger detta.
Gud, kudos att han är vaken så tidigt.
Ja. Då skriver han så här. Alltså det här gör han varje dag. Då skriver han till henne klockan 6. Jag finns här. Jag älskar dig. Jag stannar. Samma meddelande varje morgon. Och när jag hörde det här så blev jag först lite stött av att Sigge och Alex typ så här bara, det här är ju knas typ. Och jag bara, det var jättefint att han gör det.
Helt underbart.
Jag vill också ha ett sånt sms varje morgon. Ja. Jag kände ju bara så här, jävla fittor, Alex och Sigge. Som går in i oss otrygga. Vi behöver bli bekräftade av våra partners. Och ja, man behöver såklart bekräftas av en partner. Och är man otrygg, oavsett undvikande eller ambivalent, så är det klart att du behöver ha en partner som ser dig, respekterar och förstår dig. Och ibland kan möta dig i de här känslorna och säga, vet du, jag finns här, jag stannar här, jag älskar dig, jag finns, vad han nu säger.
Men då tänker jag tillbaka på det du skrev på storyn. När du skrev, när du då lade till.
Exakt.
Och skrev så här, jag vill inte behöva ha den hjälpen från min partner, eller det. Och det
var ju Alex och Sigges invändning såklart, att så här, hon har ju problem med sin självsäkerhet, med sin hon saknar trygghet i sig själv. Vilket innebär att det här, alltså det här kommer ju bara hjälpa henne kort. Alltså för jag blir inte den här fixen varje morgon. Det är medberoende. Det är
Gud,
exakt det där. Och grejen är att vi som är otrygga och ambivalenta, för oss är medberoende relationer lika med kärlek.
Mm. Det är så kärlek känns. Det är de bästa men det är för den här otrygga.
Ja,
liksom.
Alltså det är så,
för fixen.
Ja. Mm. Och jag inser att jag vill aldrig hamna i den här relationen eller en annan relation om det här tar slut och jag går in i en annan relation längre känna. Jag måste lära mig att trygga mig själv.
Mm. Det där med som i morse, att du tar på dig själv, exakt, på bröstet och du ska vara snäll.
Idag ska jag vara snäll mot mig själv och inte vara för hård. Men också så här, som jag sa till dig också Elsa, låt dig själv också känna alla de här känslorna. Det är så lätt att man hela tiden blir så här, fan nu gick jag in i den där känslan.
Nej.
Fy fan vad dålig jag är som gick in. Fan jag skulle ju inte det. Nej. Och så blir det 1000 gånger värre av att man går in där. Mm. Ibland måste man vara där.
Mm.
Men jag känner att jag måste jobba så hårt nu på hur jag kanaliserar de här känslorna. För känslan kommer komma till mig. Och jag kommer alltid ha den här otrygga flickan i mig. Men vad en skitsmart person skrev till mig igår när jag frågade på det ska vara.
Ja, jag vill höra några svaren.
Du kan ju intellektualisera saker och jag har ju gjort det så mycket så att jag nästan börjar liksom
jag
känna
varvet
här,
runt.
Hur mycket kan man hålla på? Hjärnan lär om kring beteenden, inte tankar. Så du måste alltså bryta, alltså actually hur du beter. Du måste göra det flera gånger för att hjärnan ska lära om. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Så att när jag då går in i panikmode och min instinktiva känsla är nu måste min partner bekräfta mig. Annars dör jag här.
Mm.
Faller ihop. Och om inte han bekräftar mig, då raserar allt. Om min instinkt då är att jag måste ringa han nu, eller han måste, jag kräver någonting, då ska jag göra men nej, tvärtom helt enkelt. Och vad det nu är, det jobbar jag på nu. Att försöka hitta metoder. Mm. Men vad jag har förstått då hur hjärnan funkar är att ju fler gånger jag gör tvärtom mot vad jag instinktivt vill, så kommer jag successivt lära om.
Practice,
exakt. Och det är där jag är nu. Och jag försöker hitta vad kan eventuellt funka. För när jag är i den här panikmån, det är svårt att rationalisera. Men jag har skrivit en anteckning i morse utifrån tips från lyssnarna. Och utifrån massa information på internet som jag har tagit till mig innan när jag inte kunde sova. Och förutom så basic saker, jag har gjort en liten lista här då som jag vill läsa. Förutom basic saker som så, gör saker som du mår bra av nu. Och det är i och för sig svårt när man är i panik. Men när jag är på en 6-7 på skalan av 10. Äta något gott. Lyssna på en podd. Det är jättelugnande för mig. Meditera. Ta en promenad. Alltså gå ut ur lägenheten och gå med dina ben.
Men också antar jag gå i terapi.
Ja, men gud. Men det här, nu pratar jag om så här kortsiktiga saker du ska göra nu.
Okay, för
Gå och träna. Alltså det hjälper verkligen. Ring en vän. Eller träffa en vän. Det här är liksom bara högst upp på min lista. Så här, när jag bara så här, jag måste bryta kaoset i huvudet. Då har jag de här basic sakerna. Eller typ sätt på någon trygg serie som du har sett 1000 gånger. Som du kommer må bra av.
Jag tänker också på det här med att sätta upp lappar.
Affirmationer.
Alltså bara som du då kan se, just det, som du verkligen skriver när du är på en bra plats.
Ja, och det har jag ju här då, meddelanden till mig själv. Det kan vara lappar, jag har en anteckning i mobilen, det kan vara att man står och pratar med sig själv i spegeln. Men det jag liksom måste försöka säga till mig själv, det här är någonting jag ska börja göra. När jag går in i paniken, då ska jag göra som jag gjorde i morse, lägga handen här på bröstet, hitta andningen, för att det hjälper
en för den är ju här.
Och så ska jag då säga till mig själv, högt eller i huvudet, att det här är gamla historier från ditt liv. Det här är gamla upplevelser som du spelar upp nu. Ingenting är förändrat. Det är inget kaos här just nu. Det är bara du som reagerar i panik på saker som har hänt dig förut när du var liten. Att liksom säga det här, och därför har jag skrivit det så att jag kan läsa det för mig själv.
Får jag säga en grej om det där? Min terapeut säger också till mig att, att när man går in i det där, att man också ska, för det här är ju gamla försvarssystem, och att man också inte ska vara arg på dem, utan att man bara är så här, vet ni vad, tack för att ni är här, men
och försöker skydda mig.
Och försöker skydda mig, för det är det de gör.
Alltså så här, eller hon, lilla hon.
Precis, vad man nu vill kalla det. Alltså så här, det kommer inte med illvilja.
Nej.
Kommer från en bra plats. Ja. De här försvarssystemen behövdes innan.
Då.
Men
nu behöver
man säga, I got this.
Exakt. Och att också vara så, tack älsklingar för att ni försöker rädda mig här, men jag alltså, så att man liksom, att man liksom, för de kommer ju egentligen in peace.
Mm. Du ser dem, jag ser ju lilla jag.
Ja, jag fattar.
Ja.
Ja,
ja. Men vilka,
jag vet inte, jag vet inte.
Men kanske också,
men jag, jo, för jag tänker på, förlåt, jag tänker på dem som försvarsstrategier.
Ah, okay. Mm. De alltså känns alltså, strategier. Mm.
Det är strategierna som jag, som man,
jag fattar.
Men ja, hon, ja, eller whatever. För att det också blir en trevligare ton, ja, alltså så att,
och
man är så här,
kanske ta bort lite av skammen på något sätt, att, ja, så här, vet du vad, för att det är inte du, det där, de grejerna, det där är lilla du bara som,
ja, det är ju en del av, alltså, mig,
ja,
ja, ja, det är det ju, men det kommer därifrån,
ja, minska, ja, skammen lite, att så här, det här är faktiskt inte så som jag faktiskt vill göra. Nej. Den här, nej, gången, utan nu tar jag över.
Ja. En annan grej som jag verkligen liksom måste mantra in i mitt huvud att jag inte kan tillåta mig själv att ge bort min styrka och min kraft och min glädje, alltså att det hänger på någon annan.
Mm.
Och det är ju det som en ambivalent person gör.
Mm.
Inte heller glömma bort att så här, ställa mig frågan att allt handlar om vad han, när man är otrygg, att man känner så här, vad känner han eller hon för mig? Vill personen vara mig? Och att man glömmer bort vad man själv vill.
Mm.
Så att för mig så här, fortsätta ha alla mina rutiner, fortsätta göra allt jag älskar. Jag ska fortsätta träna regelbundet. Jag ska fortsätta umgås med mina vänner. Alltså för att man tappar bort sig själv när man är otrygg, ambivalent.
Ja, precis, det var det jag skulle fråga, för dig blir det så lätt att det blir bara en ihopsäckning
typ. Och det handlar om total anpassning efter. Det här är vad otrygga ambivalenta gör.
Okay.
Totalt anpassa sig efter den andra personen. Inte för att den kräver det eller vill det. Men det är som att ens liv då helt plötsligt styrs efter någon annan människas liv. Den personens schema.
För att man hela tiden måste vara till lag för att få tillbaka den fixen. Hur känner den?
Vad tycker den? Man bara, fast hallå, det
enda
jag
som betyder något nu för att jag ska må bra är nästa gång personen ringer eller träffar mig. Och då glömmer jag bort allt annat som jag också älskar. Träffa mina vänner, hänga med mina väninnor, gå på stan och strosa, gå på promenad. Jag har inte gått på promenad på en vecka.
Det blir bara fokus på den personen istället.
Ja.
Okej, okay, gud, ja, just ja. Mm. Alltså jag måste hela tiden tänka tvärtom. Ja. För jag bara...
ja. Men också så här, påminna mig själv. Det här är en sak som jag skrivit själv när jag är i. Han behöver inte veta exakt varenda detalj kring alla mina känslor när de dyker upp. Och det är ju för att inte lägga det ansvaret på honom, för det kommer bli otroligt osexigt. Och så här,
och det är för stort.
Min rädsla är att bli lämnad. När man lägger över det på en annan, då gör man så att man ser ut eventuellt bli lämnad.
Det är också schysst mot relationen, tänker jag.
Mm, verkligen.
Att ta. Och vet du vad? Vet du vad det också är? Det är också schysst. Det ger också dig själv en ärlig chans att på något sätt läka inifrån.
Ja, och också ta kontrollen ner själv.
Ja, verkligen.
Och att det kanske bara blåser över. Mm. Och din partner har inte ens en aning om att du var i panik.
Nej.
För att det fick faktiskt bara blåsa över.
Men det är det jag jobbar väldigt mycket nu på, pokerface.
Ah.
Eller teater, eller var skådis. För att det är svårt. För att jag är ju en person som har mina känslor här. Men det jobbar jag på. Jag kan ta det med någon annan. Jag behöver inte ta det med honom. Också, det här var en jättebra grej jag hörde i en podd i morse.
Vad är det för podd?
Det var någon amerikansk podd som jag hittade.
Mm.
Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Sluta förvänta dig att han ska svara på din otrygghet som du hade svarat någon annan. Alltså att man utgår hela tiden från att man vill få bli bemött som man själv hade bemött.
Man har inte träffat sig själv.
Nej, men, och det här vet ju jag i andra relationer. Typ så här, jag vet så här, med Elsa kanske jag måste prata så här. Med Nadia måste jag prata så här. Om du reagerar på ett sätt mot mig så är det inte en spegling. Det säger ingenting om mig.
Nej.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, 100%.
Och den här medberoende relationsfixen som jag har, det är ju en falsk trygghet som jag har trott i trygghet, och den ska jag lära om.
Mm.
Och ångestens narrativ i mig blir ju då att allt som sker är mitt fel på grund av att jag är fel.
Jag är fel,
det är ett enormt självhat.
Mm.
Och det här är bara ångesten som pratar. Och slutligen, allt jag känner är inte sant.
Det är det finaste vi har.
Det är det finaste du har sagt, Cassandra.
Allt är inte sant. Ja.
Och allt du tänker är inte heller sant.
Nej.
Allt jag tänker, allt jag känner är inte sant.
Nej.
Alltså man måste upprepa det här gång på gång. Och det gäller alla, även inte icke-ambivalenta personer.
Okej.
Och alltså, jag ska gå in och läsa nu, för du delade du några svar.
Ja, och jag kommer spara Instagram. Det här som en höjdpunkt. Ja. Vad ska jag döpa den höjdpunkten till?
Otrygg och ambivalent.
Ja. Ja. Och där delar jag några av er lyssnares jättefina, konkreta tankar och tips.
Wow.
Som handlade, alltså de är så kloka våra lyssnare.
Ja, men de är det. De är det. Så jävla bjussiga.
Fy kloka, fan, kloka, smarta, fina, sårbara, underbara.
Mm.
Okej, då har man gråtit ännu en gång.
Jajamän.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Nadja, ja? Vill du också gråta lite i den här podden idag?
Nej, jag känner mig inte så gråtig idag.
Nej, vad skönt.
Jag har faktiskt haft en jättefin helg. Jag har varit i Göteborg.
Med familjen.
Ja, så mysigt. Och utan att gå in på... Gud, nu kanske det kommer lite gråt ändå. men utan att gå in på detaljer som jag inte vill dela med mig av. Men jag hade så himla fint samtal med min mamma.
Mm-hmm.
Som var väldigt, alltså, naket och bekräftande.
Åh. Oh.
Det var väldigt fint.
Vad skönt.
Mm.
Få en sån stund.
Ja, faktiskt.
Mm.
Alltså det var bara jag och min mamma och min syster. Och det var väldigt...
Kom det bara spontant liksom?
Nej, inte riktigt. Men det var liksom, jag pratade om en inre barnet. Just det, gud. Oh. Jag var på första inre barnet session som Cassandra varit på.
Du var det?
Mm.
Jag har ju inte hört...
Förra veckan. Nej, just det. Jag har inte berättat för er för att jag skulle ta det i podden.
Okej, då vill vi att du gör det gärna nu.
Okej, så här då.
Vi minns ju från förra veckan att det var en brunn.
Just det, ja, exakt. Men då, ja, exakt. Alltså, det är så sjukt för att... alltså, man har ju så olika upplevelser av det där.
Olika behov.
Olika behov och olika dagar.
Mm.
Det som var det sjuka... Eller det sjuka... Men, när jag kom dit, om det var i torsdags eller i onsdags, då var jag på en väldigt, väldigt bubblig... Jag hade en bubblig dag.
Mm.
Och jag kan uppleva att så här, när man är på en bubblig plats så kan man ibland komma in i terapin och så tar det lite tid att landa, typ.
Verkligen, när det gäller vanlig samtalsterapi.
Eller för mig i alla fall.
Mm. För mig också.
Och lika så här, för att den här sessionen då som var på... jag tror att jag var där i 2,5 timme säkert. Men då är det ju liksom, först så pratar man, hon kalibrerar den liksom. Och sen så lägger man sig på den här britsen och hon liksom... Då tänkte jag när jag kom in där, jag bara, fan, det kommer ta en liten stund för mig att landa nu.
Mm.
För att så här, jag kan uppleva att det är lättare typ om man har en dålig dag, man är PMSig eller arg. Eller
man är
så här,
nära sina känslor.
När man är väldigt, väldigt nära. Nu var jag så...
Nej, men nu var du sugen på att dricka champagne. Nej, men, och gå på AV och 100, ha det kul.
Absolut, jag hade en sån dag. Jag var så ditti. Alltså jag studsade fram den.
Du hade ägglossning.
Ja, men det hade verkligen ägglossning. Och då är det så svårt att landa liksom.
Ja.
Så vi pratar... Och det är liksom så, jag tänker hela tiden, jag bara, fan, det kommer bli, jag kommer få jobba för att landa liksom ner i det. Och vilket jag också fick, när jag la mig på den här britsen så var jag så här,
alltså, det finns inte ens en brunn här, jag vet inte fan.
Nej, alltså, jag vet inte vad, men då hade vi släppt den här brunnen, men då skulle jag liksom, alltså kortfattat, whatever, men jag skulle liksom måla upp ett scenario, alltså... Målet är ju hela tiden att stöta på sitt lilla barn. Mm. Alltså att bjuda in henne i en... så. Och för att det märkte ju hon då, Helen, att bara på att jag var så här... Det här liksom, hon fick liksom påminna mig om att så här, du behöver inte prestera här.
Mm.
Du behöver inte vara duktig här inne. det spelar ingen roll vad som händer.
Mm. Det spelar man tror liksom att så här, jag borde göra det, att man jag tänker också att när jag gör något fel.
Ja. Ja, att man inte alltså fick säga det till mig.
Ja, du får prestationsångest istället.
Ja, alltså hon bara, alltså hon fick liksom, hon sa det genom hela, alltså hon bara, du måste det spelar ingen roll vad du säger. Alltså det literally
finns inga rätt och fel liksom. Lättare men, sagt än gjort då.
Absolut. Men det var ju också bra att hon sa det. True to form, så jag hakar upp mig på en detalj i det här
scenariot, eller?
I det här scenariot.
Alltså ett minne?
Nej, okay, jag gick inte in i något minne.
Så det här är ett uppmålat
så det här
scenario?
Blev ännu svårare. För att det så här, när man går in i ett minne så, kan man, så finns det liksom saker att haka upp sig på. Mm. Man bara, okay, jag minns den här personen. Eller jag minns, vad är det på mig? Eller jag minns vädret. Eller
detaljer.
Man minns någonting. Men det här var liksom, jag skulle liksom... Och hon var så, vi fick göra lite andningsövningar och lite så ögonövningar för att jag skulle, hon bara, du måste släppa loss fantasin.
Mm.
Och du måste sluta tänka. Utan säg bara, vart är vi? Vart ska vi? Alltså så här.
Mm.
Och det här kommer låta helt osammanhängande för alla som lyssnar, vilket jag fattar. Men så här, jag placerar, och hon är ju med då, som Cassandra berättade förra, när det nu var förra veckan, att hon är ju med då som en stöttande vuxen.
I det här scenariot.
I det här scenariot hela tiden.
I scenen som du målar upp.
Verkligen.
Och så.
Hon får ju absolut gå ut i min scen. För att jag
du ber henne?
Ja.
Okay.
Och för att hon vet ju också att jag har en undvikande anknytning. Mm. Så att hon säger till mig hela tiden, hon bara, om min existens stör dig så måste du säga det till mig.
Okay.
För att såklart, alltså, det blir också sån skillnad på en ambivalent och som Cassandra är, som gärna vill ha någon att hålla i handen.
Ja, jag behöver behålla den.
Exakt, medan för en undvikande anknytning så blir ju allt, jag tycker ju att hon är alldeles för nära, jag tycker hon sitter för nära, jag tycker alltså såhär. Och det säger jag också till henne, jag bara, vet du vad, du måste gå ut härifrån. Ur det här...
Ur fantasirummet.
Hon bara, okej.
Men det kan också vara att hon, alltså hon frågade mig hela tiden, är det okej att jag lägger min hand nu på din axel, på ditt huvud? Hon rörde inte ens dig. Det är det här jag menar. Men hon sa att jag kommer jag fråga
varje
gång.
Och det frågade hon också.
Och, men att jag skulle säga till om det blev för mig. Men jag är ju bara så, nej typ, lägg dig och sked av mig.
Sätt dig på mig.
Det sa hon till mig också, men hon rörde inte mig en enda gång.
Nej, okej. Okay.
Men, så jag var så här, jag bara, du måste gå ut härifrån, sa jag vid en punkt. Hon bara, okej. Men det som var grejen var att, nu kan jag inte tänka på lite komiskt, men och att hon också fattade under tiden att så här, oj, nu jag kunde liksom inte bestämma mig för okej, så här, jag hade placerat en möbel i det här rummet.
Mm.
Och den här möbeln var väldigt talande på något sätt för henne. Jag fattade inte det då. Och
för mig
var den ingen, det var också en sån spontan grej som jag satte där, för att hon bara, är rummet omöblerat? Mm. Och jag bara, nej men gud, det kan det ju inte vara. Jag måste hitta något.
Styla rummet.
Ja.
Då inreder vi här.
Nej men hitta något bara att sätta. Som man kan sätta.
Alltså, så här, en fåtölj?
Nej, en brudkista.
Va?
Det är en sån här är det låda som man
en
hade.
En stor träkista. Ja.
Back in the days.
Ja.
Okej.
Okay. Det var det första som kom upp.
Ja.
Okay. Fråga mig inte varför, jag har aldrig ägt en sån.
Hade ni ingen sån när ni var små?
Absolut.
Har mormor en sån i Polen?
Nej. Ingen har en sån. Eller någon kompis kanske har haft det. Men okay. Så här, det var helt random.
Men det kom bara.
Det kom
till dig.
Hon bara, jag bara, det står en kista. Hon bara, vadå, då tänkte väl alltså så jag bara,
en begravningskista liksom.
Hon bara, nej, jag bara en sån inredningskista, du vet, whatever. Och då ska hon linger där. Alltså hon är så, vilket material är den? Vilken färg är den? Hur ser locket ut? Ditten och datten. Och jag kan inte bestämma mig.
Nej, det såklart klart inte.
Nej, jag håller på och håller
den
på.
Den är blå. Nej, nu är den.
Det är samma. Nej, det är inte det. Nej, det är stål.
På ett sätt. Till slut bestämmer jag mig.
Till slut har tiden gått. Nu är nästa patient.
Jag måste in nästa klient.
Alltså, det jag. Men du, till slut är jag så här, okej, den här är stål. Hon bara, men då är det ingen brudkista. Då är det en gammal sjömanskista.
Mm.
Börjar berätta. Hon börjar berätta för mig historien kring sjömanskista. Jag bara, okej. Och,
då blir du irriterad, eller?
At that point så är jag inte bara irriterad, för att jag bara, det här har ingen betydelse! Jag bara, jag satte bara dit den här jävla grejen. Skitsamma, gå vidare.
Jag vet inte för fan inte varför jag vill ha en brudkista här.
Gå vidare, typ. Ja. Men sen så då, när jag bara bestämmer mig för att jag bara, ja då, det är... Och sen så bara, hon bara, okej, ska vi öppna den? Jag bara, vet du, bara, det här är ingen sjömanskista. Jag bara, nej, den är inte i stål. Nej. Jag bara, nu ändrar vi. Så då gick jag tillbaka och så höll jag på. Hon, okej. Och jag kände inget. Jag kände om jag kan beskriva det på ett sätt, jag kände mig så långt ifrån gråt man kan komma. At this point. Mm. Alltså jag kände mig, jag bara, kan vi bara gå vidare in i det här huset nu? För att vi har stått på den här. Och också så att jag bara så här, det fanns ingen poäng i den här jävla kistan. Jag bara satte dit den för att du sa, är rummet omöblerat? Och jag fick panik av det typ. Så jag bara, let's just fucking move on liksom.
Okay.
Och då så hon bara, okej, men öppna den då. Jag bara, okej, jag öppnar den. Hon bara, är det något i den? Jag bara, nej, den är tom. Det är bara, man kan bara sätta sig på den. Det är liksom en pall. Alltså, det är så här.
Not, yeah.
Hon bara, okej, men kolla i hörnet. Hon bara, sådana här gamla brudkistor hade liksom inscriptions ibland. Med så initialer eller ditten och datten. Och hon började berätta om vad de här betydde in the olden days. Så jag bara, jaha.
Mm.
Hon bara, okej, men fortsätt titta. Är det något i hörnet? Är det någon som har glömt något? Är det något litet papperstussar eller whatever?
Mm.
Jag bara, nej, den är tom. Från ingenstans. Alltså, det här, alltså från ingenstans börjar det liksom bubbla i min kropp.
Mm-hmm.
Ja.
Alltså det är som att jag skulle, på riktigt nu var känslan, det är som att jag nu skulle börja hulkgråta så mycket så att jag fick chippa efter andan.
Ja. Kände du så?
Nej, alltså det var... Alltså
det hände.
Det hände.
Mm. Började du asböla?
Nej, alltså på ett sätt, Elsa. Elsa,
oh, gud, vad jag ryser.
Jag fick sätta mig upp. Alltså jag fick liksom sätta mig upp för att... Alltså,
sluta! Alltså jag ryser så mycket.
Det, alltså, men på riktigt så var det som en blixt från blå himmel. Det är på riktigt nu som om jag skulle börja hulkgråta så här i detta nu.
Åh, herregud.
Alltså jag fattade... jag bara... Vad fan är det som... Alltså jag tror aldrig jag gråtit på det här sättet.
Nej,
på riktigt, jag tror faktiskt inte det.
Vad sa hon någonting då?
Det enda hon sa var... Övertänk inte det här nu.
Ja.
Mm. Och övertänk inte varför du gråter. Sluta tänka. Sluta. Mm. För hon fattade så här.
Ja, att nu, du fick bara vara i den känslan.
Hon bara, fortsätt gråta. Alltså så här, hon fattade nog att jag skulle börja liksom in och problematisera. Ja, ja. Ja, och, ja. Hon bara, vi tar allt det här sen.
Bara låt det
hon bara,
känna.
Låt det bara känna.
Mm. Hända.
Exakt, låt det bara hända och känna. Så det var det enda hon sa. Vilket var bra att hon sa det. För jag började ju såklart.
Ja, ja.
Kuggarna gick igång.
Men då bara du hörde det så bara lät du dig bara...
Ja, hon fick liksom påminna mig flera gånger. Hon bara, sluta tänka, sluta analysera, sluta problematisera allt. Alltså det var liksom, det var så jävla konstigt. Alltså det var så konstigt. Jag bara, gud, vad är det som pågår? Men så då, och då någon gång efter det när hon liksom fortsatte in i det här huset med mig. Så var jag så här, vet du vad, du måste faktiskt gå ut härifrån. Du kan inte vara här inne. Också så fick jag säga det till henne en gång till, för att det hände en annan grej i det här huset. Och då var hon så, hon bara, jag står här, jag står liksom bakom det här fönstret och tittar in om du behöver mig. Jag bara, du kan inte titta in här. Jag
dra för en gardin.
Jag bara, du måste gå tillbaka dit du satt liksom. Hon bara, okej. Ja, så här. Men alltså det var
men hur var känslan några dagar senare efter det här? För att eftersom man så gärna vill problematisera och intellektualisera sådana här reaktioner när man gör sådana här saker. Och det går ju inte alltid.
Nej, det går inte alltid. Grejen var att jag upplever liksom att så här, för att det här är liksom mitt genomgående problem som liksom jag har med Marie också, att hon måste vara så. Nej, stopp. Stanna i känslan. Mm. Och att vi kan, alltså jag och Marie kan sitta en hel session.
Marie är alltså din terapeut.
Min andra terapeut. Exakt. Alltså så här, att hon kan sitta en hel session och bara tvinga mig att stanna i glädje eller sorg eller så här. Det är liksom en så stor grej av min terapi. Och att så här, den här healen då, eller hon andra som jag gjorde lilla barnet hos, hon fattade ju det också, att så här, så att hon liksom förklarade lite grejer om vad så, men vad som hände där inne, att det hade så mycket symboliska meningar som jag inte vet om. Och att så här, den här kistan var så otroligt viktig. Alltså det var så viktigt.
Kan du berätta varför?
Nej, det kan jag inte. Nej.
Känns det för privat?
Nej, inte riktigt privat, men det känns lite för flyktigt fortfarande.
Ja, jag fattar. Du har inte landat i det.
Jag har inte riktigt landat i det.
Okay.
Men
kunde det hon sa om kistan på något sätt make some sense?
Så här, grejen var att hon berättade inte hela kistmeningen. Hon sa bara så här: allt som hände där inne var liksom så otroligt symboliskt och du förstår inte det. Hon bara, men för mig är det här så spännande och det är så talande på så många sätt, att hur det här huset såg ut, hur och hon bara, att det var ett hus. För det berättade hon. Hon bara, alltså inom så symbolterapi. heter det så?
Kanske.
Hon bara, det första man får rita är ett hus.
Mm-hmm.
Och huset representerar alltid jaget.
Mm-hmm. Mm.
Jag bara, aha. Hon bara, för att hade det här, hon bara, är du uppvuxen i något sånt här hus? Jag bara, nej, det här är liksom ingenting som någon, jag bara, det här var bara, jag bara, jag drömde om det här huset för någon vecka sedan, och där i det huset så var mitt lilla barn i en dröm.
Mm.
Så det var bara det som var närmast till hand, som bara, okej. Men också så att så här, huset representerade jaget, och jag valde ett hus och drömde om ett hus som var helt omöblerat.
Ja. Men också, det känns ju som när du så här, du tittar i kistan, den är helt tom.
Ja.
Alltså du har ju känt dig helt tom på känslor. Ja. Alltså förstår du, jag vet inte, det finns väl någon symbolik i det,
säkert,
tänker jag.
Säkert. Ja. Men också, ja. Men det var, alltså det var så speciellt. Det var så speciellt.
Men du kommer fortsätta.
Gud, ja. Jag skulle kunna vara 2 gånger om dagen. Varje dag.
Jag är så drained. Jag känner att jag behöver en halvtimmes, eller halvårs paus mellan varje.
Hon sa till mig att hon bara, ni som har undvikande anknytning, hon bara, det är viktigt att du fortsätter så tätt som möjligt.
Mm. Och
att
du
går i terapi och i din andra terapi. För att hon bara, plötsligt stänger ni av.
Mm.
Och man vet, då kan man tappa. Bla bla. Mm. Men jag ska absolut fortsätta. Det var så. Men också så att hon bara, hon bara, det var också typiskt en sån som du, att ni, att jag inte, att ni ber en att gå ut och sånt. Alltså, ja. Man är ju textbokexempel på allting. Man är
precis
det.
Som jag är det också.
Ja,
i mitt alltså, jävla
man,
skit.
Ja, verkligen.
Alltså, man är så jävla,
jag tycker det här låter så spännande.
Egen.
Jag måste ju också göra det här.
Ja, det tycker jag.
Nej, men alltså, ska jag få hennes nummer?
Ja,
okej, bra.
Ja, gud ja. Alltså, det är så spännande. Men man är ju textbokexempel. Så det är ingenting som hon upplever där som hon inte har upplevt. Hon bara, ja, då är det dags för mig att gå ut. Alltså, så här, det fattade väl hon att hon skulle behöva göra.
Wow.
Ut därifrån.
Wow.
Här kommer veckans plåster och skavsår.
Mitt skavsår den här veckan. Och jag vill börja med att säga att jag kommer förmodligen göra exakt samma sak. Men den här veckan är det mitt skavsår tills jag är i den positionen.
Ja.
Men det är så, det är okej att man ändrar sig och så vidare.
Verkligen.
Men jag, det har väl, det är en slump kanske, men just nu är det ju mycket gravida kvinnor out there.
Mm, jag vet, jag känner samma.
Visst är det väldigt mycket nu?
Jättemycket.
Alltså runt om en liksom.
Ja.
Inte bara där ute, men liksom det är, men många alltså, i ens kretsar. Och okej, majoriteten kanske inte hamnar i en psykos, men många hamnar i vad jag kallar nu en gravidpsykos.
Som du 100%
kommer
jag säger det.
Nej.
Alltså dagen du blir gravid, oj. Jag vill bara säga det här nu till
då är det hela min personlighet.
Nej. På gud, vi kommer behöva spela upp det här.
Jag
alltså, för
vet
det.
Jag började med att säga det. Så nu kan ingen gå in i mig när jag väl gör det.
Nej.
Men just nu känner jag att jag tycker det är så sjukt med folk som också har väldigt mycket personlighet och liv och rörelse. Alltså som liksom inte är personlighetslösa.
Nej,
som helt plötsligt när de blir gravida, då är det liksom, det är det enda. Det är det enda.
De vill fotografera.
Det är det enda de är gravida. Det enda som de vill prata om, det enda som de basinerar ut, alltså det är bara mage, bebis i mage, jag ska mamma.
Så jag också.
Jag har en fråga. Och det har att göra med, jag vill säga det här med, with, alltså I come in peace.
Uh-huh.
Alltså, jag är också otroligt humbled by liksom så, den upplevelsen som det måste vara.
Men jag förstår det också, det är sex hormoner.
Men jag har en fråga som har att göra med, och det, nu vänder jag mig till dig Elsa.
Ja, varsågod.
Och jag undrar, för det här upplever jag både hos mammor som är, eller gravida personer som är influencers, icke-influencers, det spelar liksom ingen
roll. Ja.
Är det någonting i ens fysik som gör att händerna automatiskt dras
måste
till magen?
Måste läggas på magen.
Mm.
Alltså, för det kan jag tänka mig att det finns något så beskydd. Alltså att man har, alltså, att det finns något så moderligt.
Alltså så här, jag vet att jag höll om i magen hela tiden, men medvetet vägrade att fotografera
Elsa var
en
ju
enda bild.
Inte en sån här.
Nej,
vänta.
Men det var ju problematiskt i sig.
Ja,
men
så 100%, hon vägrade acknowledge att hon var gravid.
Nej, alltså, inte så, för att alltså, om man kollar tillbaka, snälla, alltså, jag älskade att visa upp min mage. Alltså jag var ju så här wow. Ja.
Men du var inte, du stod, pratade, det var inte det som var fokus.
Nej, men jag bubblade ju av värsta lyckoenergin. Alltså jag var ju helt wow.
Men det är någonting fysiskt.
Men jag vägrade att ta ett foto när jag höll under magen.
Men det var då alltså ett bestämt, ett aktivt val. För då antar jag att det är något fysiskt med att hålla på sin egen
eller
mage.
Eller är det bara när en kamera kommer?
Nej, man håller hela tiden.
Man håller hela tiden. Okej, okay, ja, men du ser ju.
Men då kommer jag göra det också.
Nej, men snälla. Ja. Cassandra, jag vill bara säga att allt som...
jag kommer vara...
Alltså jag kommer blockera dig.
Men det gör du inte. Då dör jag dig. Okej. Jag vill säga att jag har ett plåster också.
Ja, du har det. Mm. Vad är det då?
Det är Rays nya album. Och Ray har jag pratat om tidigare här. Ja. Det var den här låten.
Du vet. Med snort och kokain i baksätet av en taxi.
Ja, exakt.
Kommer du ihåg när du och jag skulle så citera den när vi pratade i telefon som två boomers?
Bara, det var en låt. Grejen att hon blev så stor tack vare den låten, för att den blev explosiv.
Jag tror du skulle säga tack vare
TikTok,
mig.
Jag bara, gud. På grund av mig. Nej, men hon har släppt ett nytt album. Och det släpptes i fredags förra veckan. Och jag är ute på en liten promenix i solen efter att jag varit hos frisören och sätter på, jag har en lista, eller Spotify gör en lista till den som heter Release Radar. Den är anpassad efter vad du lyssnar på. Så den lägger in musik. Här är ny musik som vi tror att du gillar. Så kommer på en låt.
Ja, spela den.
Ja. Jag känner att det här är som ett hjärtslag.
Jätteskönt är det. So this producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now, damn. Herregud,
vad
härligt.
Men gud, hon
sjunger om en våldtäktsscen. Fy fan. Vad är det här soundet? I'm a very fucking brave strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment. I've been through it now. It's even harder to be brave alone. Was a girl, now I'm grown, I'm a woman.
Ja.
Alltså vad är det sound?
Nej, alltså det är otroligt.
Alltså jag ryser hela kroppen.
Och här nästa vers sjunger hon. Alltså texten. Det var här när jag, det var andra versen som jag fattade vad hon sjunger om. Då sjunger hon så här. And I was seven, was 21, was 17 and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. Alltså det är så starkt. Och så sjunger hon bara så här. Jag pushed it down, allting har levt i mig rent free. Och sen så bara hur hon har levt ett så destruktivt liv, att det är så svårt att fatta att man är med om ett övergrepp när man är så liten. Den här låten föll ner i mitt knä. Inte av en slump. Jag tänkte först att det var en slump, men det var ju absolut ingen slump att den låten kom till mig. När jag precis har gått igenom en liksom traumabearbetning om min första våldtäkt. Och så bara släpps det här albumet med den här låten som handlar om övergrepp hon har varit utsatt för. Den här låten, alltså...
Herregud.
Den är otrolig. Alltså den är liksom verkligen ett anthem. Jag kände verkligen att den kom till mig. Den är till mig. Så... jag vill bara säga att plåstret är hela det här albumet. Mm. Den här låten heter Ice Cream Man. Ray, R-A-Y-E heter hon. Men hela albumet är på riktigt helt jävla otroligt. Alltså det är verkligen som en berättelse från första låt till slut. Alltså hon berättar om så mycket. Det är en låt som heter Body Dysmorphia som handlar om hennes kropps... dysmorfi heter det så?
Ja, kropp.
Och alltså nej. Otroligt
ska
jävla
lyssnas på.
Album.
Mm. Verkligen.
Men den kanske kommer på min upptäck också, för jag är ju typ bara på din spellista. Ja.
Har du hennes?
Ja. Jag har ju ingen egen musik.
Hon lyssnar på mina listor.
Ja,
jag lyssnar på din, min systers.
Jättebra. Mitt skavsår den här veckan är... Ja, men, alltså just nu jag har börjat förstå att hemma hos mig är, alltså det är liksom min borg.
Mm.
Och att jag har blivit så liksom besatt i att så här, det ska fixas så mycket. Jag har pratat mycket om det i terapin, att så här, det är, alltså jag har nästan fått ett litet så här kontrollbehov. Jag har ju aldrig haft kontrollbehov.
Nej.
Och det, men det är väldigt vanligt att man får det när man lever i liksom sån jävla oro och stress kring det som hände min syster liksom. Så att jag mår ju bra av att bara pilla och det ska fixas och hej och hå. Men alltså det, för varje grej som fixas, då måste en till grej fixas till exempel då, som nu.
Men vad säger, vad säger din terapeut om det? Bra eller dåligt?
Bra.
Bra.
Ja, det är bra nästa.
Yes.
Verkligen.
Yes.
Jag och bara sysselsätta sig med saker.
Det är bara bra. Alltså.
För jag vet att jag hade ett liknande back. Och då sa min terapeut, bra. Ja. Fortsätt.
Håll på med det där och
pilla. Håll på
och
pilla. Bygg hyllor.
Exakt.
Borra hål.
Ja. Men nu är det ju så att vi har äntligen satt in en dörr till... Alltså det var ju bara en stor öppning från vardagsrummet in till det som är Sammis, eller ska bli Sammis kontor.
Mm.
Och nu äntligen har det kommit upp en dörr. Och det är liksom en glasdörr och en vad heter det?
Men ett sidofönster.
En sidofönster, liksom. Precis. För att vi kunde inte hitta något. För det här är jättegamla mått. Alltså från 50-talet. Det finns liksom inga dörrar. Vi vill ju, jag vill ju helst ha liksom dubbeldörr. Alltså då skulle man hållit på och letat gamla dörrar i, och jag skulle bränt ut min hjärna. Ja. Så att snickarna kom på en bra idé. Bara, ja, men då kör vi. Vi bygger upp en egen sån liten sidogrej med fönster, och så har vi liksom tre fönster i den dörren. Och så liksom målade de så som jag ville ha det. En ram runt. För jag tycker det är fint när dörr karmen, ramen, är i liksom en lite mörkare färg eller en annan färg. Nej, men nu, det ser ju jättekonstigt ut nu, för nu är ju golvlisterna vita och ramen går ner. Så nu måste jag ju känna att jag måste måla golvlisterna också.
Ja, det tycker jag. I samma färg.
Jag vet, ja.
Alltså samma färg som dörren då?
Exakt. Men vart tar den slut då sen? Alltså så här,
just det, för rummen går ihop lite där.
Nej, men hjälp mig. Ja. Tack.
Men listen är ju ett naturligt bryt.
Ja, det är det.
Det är ju det. Listen hör ju till dörren.
Ja, den hör till dörren. Så det är så.
Jo, men hon menar den ska gå längs hela rummet. För vart hela rummet? Slutar den? För så hallen går ju ihop.
Förstår
med
du?
Jag fattar. Alltså, du menar om liksom golvsocken ska målas i hela arbetsrummet?
Inte arbetsrummet, i vardagsrummet. Jag ska visa en bild nu.
Men jag fattar
exakt vad du menar.
Men jag tror att nej, för att det blir ju liksom, alltså, dörrfodret och själva dörren, det blir ju en bryt.
Men jo, det, men jag ser fattar. Inte snyggt
jag
ut.
Med.
Kolla här.
Det är så mycket snyggare att måla listorna i samma färg.
Det här är inte snyggt.
Får jag se?
Ah,
nej, exakt.
Jag
då vill man ha den där orangea färgen som hon
den
har målat.
Hela...
Jag vet. Ja, ska jag göra det
men
nu
snälla,
också?
Då.
Eller så går den bara halva där fram till spisen. Alltså öppna spisen. Den behöver inte gå på andra sidan.
Ja, exakt. Mot fram till, du har ju ett bra bryt med öppna spisen.
Ja, det har jag
där
ju
bryts
för sig.
Det. Men jag
det här
förstår.
Är så intressant för lyssnarna att lyssna på. De två, denna, inte
nej, men
den,
ni vet,
förlåt.
Alltså, det är bara så här, det kommer ett nytt projekt när ett annat projekt är klart.
Men vet du, det är också, tycker du det är jobbigt, för det är väl kul?
Det är kul, men jag tar inte tag. Eller så här, jag,
jo, det gör du ju. Du har gjort så mycket, Elsa. Vad pratar du om?
Okay.
Förlåt, jag vill bara säga, du har alltså på... Alltså,
ett år har vi bott där nu.
Ja, fast senaste månaden har allt hänt.
Ja, men också, alltså här, på... Jag inredde en 45 kvadrat.
Ja.
På typ lika lång tid som du har inrett en 120 kvadrat.
Ja,
ja, det har, alltså, det har verkligen klickats hem. Alltså,
nej, men du har
second hand.
Men det har också varit snickare.
Men du har satt igång grejer.
Du ska inte hålla på sådär.
Du ska vara snäll mot dig själv.
Ja, jag är snäll.
Ja, nu lägger du handen.
Snälla, röra, tänk, njut.
Vet du, jag
punda,
kanske till och med...
Fundera.
Jag har nog tid att göra det här i eftermiddag.
Men kolla...
Va?
Och du, jag vet också, istället för att säga det här var ett skavsår, det är ett plåster.
Okay.
Det är inte ett skavsår, det är ett
plåster. Mm.
Att du har härliga små projekt med ditt hem.
Ja.
Så, och du kommer på nya grejer. Vet du hur tråkigt det är? När man kommer till punkt man bara, jaha, då var allt klart. Vad ska jag nu då?
Vad ska jag nu då med mitt
liv? Piss är det.
Ja.
Så var glad för att det dyker upp små nya detaljer.
Gud vad
detaljer.
Trevligt. Nu ska jag hem och måla golvlister.
Gud vad kul. Fan vad kul. Du kan köpa sån maskeringstejp på vägen.
Det har jag hemma.
Ja, men du ser ju.
Ja, succé. Har det hemma. Ja, men då mitt plåster som jag hade skrivit från början då. Det är galghumor i svåra tider. För att det är någonting som min familj är bra på. Och alltså vi, i och med att jag och syrran har hängt nu varje dag och hela tiden. Det går ju upp och ner i liksom gråta, ledsen, men sen också göra vardagliga grejer. Vad fan, vi har ju ungar att ta hand om och det är liksom, ja, man tittar på Markoolio och Irma, ja, det är det roligaste programmet. Oh my god. Men och galghumor. Alltså man måste få, för att det är svårt och man måste få skoja om såna här grejer, mm, liksom. Så, alltså, vi har skrattat så mycket, alltså min syster.
Men hon är också rolig.
Ja, hon är skitrolig. Och man säger så tokiga saker, för då vi sitter i bilen, jag, Elin och hennes man, vi är på väg till sjukhuset då när vi ska träffa läkaren. Och så ringer en syrrans yngsta son, han är väl, vad kan han vara, 11, 12? Ja, 11. Och ja, men så här, frågar, men vad är det som händer nu? Du vet, och jag hör hon bara, ja men förmodligen, vi ska se vad läkaren säger, men förmodligen så blir det att man strålas. Och så hör man ju han, vad är det liksom? Mm. Nej men det är, och så ska min syster förklara, alltså vi skrattar så mycket i bilen. Och hon bara, ja men det är, ja men, vad ska man säga? Och så ser jag att hon tittar på mig och hennes man, hon bara, typ, laser. Och alltså vi skriker, vi bara, men Eli. Hon bara, nej okej, okay. Alltså, alltså man skrattar så mycket. Och sen när vi kommer till sjukhuset och sitter och fikar innan, så börjar vi skoja lite om hur hennes strålning ska gå till. Men alltså, vet, till slut, alltså hamnar vi, alltså innan vi ska gå in till läkaren, det är som att vi nästan så här ska fråga så här, om det inte funkar, alltså om vi ändå bara så här kör, alltså vi bara åker till liksom Tjernobyl och kör liksom bara, aha, en liten in och ut 15 sekunder typ, och bara strålar ner skit, alltså bara strålar alltihop,
strålar sönder
bara. Mm. Alltså vet, man sitter och vet så här, och det är så befriande med galghumor att kunna liksom,
att kunna skratta åt det eländiga, eller med det eländiga.
Ja, exakt.
Det är faktiskt, jag tror att det är jätteviktigt.
Det är så, ja men vi är, alltså jag vet inte.
Vad fint att ni kunde också göra det, skratta. Nej,
men
det
är alltså skratta så ni grät liksom.
Ja, alltså vi garvar
ihjäl. Och så på ett bara, opassande.
Ja, vi sitter alltså, ju på sjös, liksom ska precis gå in dit och liksom få beskedet hur kanske strålningen kanske kommer se ut. Och vi börjar prata om att vi ska åka till Tjernobyl och bara köra en 15 sekunder. Och, ja, nej. Men så det är faktiskt skönt i allt elände helt enkelt.
Mm. Mm.
Har du plåster och skavsår, Nadja?
Ja, det har jag. Mitt skavsår. Igår sitter jag, tittar på någon jävla naturdokumentär i vanlig ordning.
Mm.
Klockan 21:30 smsar du er.
Ja.
Alltså, jag sitter. Är jag sugen på pannkakor? Ja, jag är fan lite hungrig. Lite sugen på pannkakor.
Pannkakor är ju
så. Ska jag resa på mig? Ska jag inte resa på mig? Efter många moment. Alltså, gör det här stora klivet. Alltså, det är ett stort köket. Kliv.
Det är det. Upp
det
från soffan.
Upp från soffan.
Nej, men det är...
Nej, men alltså, bara att bestämma sig för att så här...
Öppna. För då har du säkert suttit och tänkt på det så här, 45 minuter.
Ja, då. Jag bara, men nu gör jag det. Nu händer det. Har jag några ägg hemma? Nej, det har jag inte. Har jag någon mjölk hemma? Nej, det har jag inte heller. Nej. Så det fick ju bli en promenad rack i vägen tillbaka till soffan.
Mm.
Tomhänt. Nej, jag hade en lakriskaramell och en nyflaska.
Åh alltså, oh, gud, vilken antiklima. En lakriskaramell.
En sån turkisk peppar, ni vet.
En sån istället för pannkakor.
Ja.
Nej.
Och en nyflaska vatten. Ja.
Nej, gud vad hemskt.
Så jag bara, ja, då får jag väl dricka mig mätt då.
Ja.
Man kan dricka sig mätt.
Vad kul.
Någon som vet.
Jättebra tips.
Jättebra tips till alla. Som vill.
Nej, men fy fan vad tråkigt.
Nej, det var steppigt. Det var steppigt. Mm. Och jag kände redan smaken i min mun så här, ni vet.
Ja, du var så redo.
Ja, nej, men pannkakor. Ja, hallonsylt, iskallt glas röd mjölk.
Ja.
Nej, men det blev inget med det. Nej. Det blev vatten och lakris.
Bra.
Mm. Mitt plåster. Vet ni vad jag gjorde i helgen?
Nej.
Okej, så här. Min mamma är en ikon. Det vet ju alla.
Ja, det vet vi.
Mm, en ikon. Så då sitter jag vid köksbordet med min syster och min mamma och pratar om att alltså mitt vatten i duschen har börjat rinna sakta, vilket betyder att man måste rensa
brunnen.
Precis.
Ja. Okej, okay, det försvinner inte. Ja.
Nej, exakt.
Det är översvämning i bad på golvet.
Ja, men typ.
Det börjar bli.
Det börjar bli. Mm. Och jag var så, jag bara, ja, det här är ett jätteproblem. Men jag bara, men grejen att jag har ringt.
Det här är ett jätteproblem.
Jag bara, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Alltså, jag pratar om det. Jag bara, men jag har
ringt. Men du har väl rensat en brunn för?
Alltså, på
jag
hår?
Jag kommer till det.
Oh my god.
Okej, okay,
oh
så god. Jag bara, men jag har ringt. Och mamma bara.
Hon har ringt så ryska.
Nej, men gud.
Nej. Mamma bara, men vänta. Hon bara, du menar brunnen nedanför duschen? Jag bara, ja mamma, jag menar det. Jag bara, men grejen att det är lugnt. Jag bara, för jag har inte rörmokare.
Och va?
Nej. Alltså mamma.
Åh gud, jag svimmar.
Min mamma och min syster.
Du är alltså 34 år. Nej, men alltså har du flyttat härifrån igår?
Nej, alltså gammal. Min mamma och min syster alltså viker sig dubbelt. Och mamma först skrattar så mycket så att hon håller på att dö.
Ja, jag förstår
bara,
det.
Alltså hon bara, Nadia, du kan inte ringa en rör. Hon bara, förstår. Alexandra, kan du mamma, kan du föreställa dig det här samtalet? Att det ligger någon fucking dum blondin till så lokala rörmokaren och är så. De kommer ju bara, ja, vi kommer, det ta 5 timmar och det kostar 50 000. Uh-huh. Och du kommer vara så, ja!
Och så tar de upp lite hår.
Nej,
från
och
dig.
Mamma
ditt
ba,
gamla hår.
Nej, och mamma bara, du ringer inte en rörmokare för att göra det här. Du, nej.
Ta på så dig då, handskar och stoppa ner din hand där.
Vet du vad hon gör? Hon tar tag i mig.
Ja.
Och släpar mig in i Alexandras badrum. Mm. Och bara kasta mig ner på golvet. Hon bara, varsågod. Hon bara, ta upp den där. Hon bara, jag bara, men mamma, det är inte samma. Hon bara, du, det ser ut ungefär på samma sätt, ja, i alla lägenheter. Alla är stambytta på 90-talet, det är samma sak.
Ja.
Hon bara, varsågod, ner där. Hon bara, så här. Jag bara, hon bara, du ringer inte
nej,
en
rörmokare. Alltså,
hon bara, en rörmokare också, det är det sjukaste. Hon bara, okej, på sin höjd, be din städerska.
Ja.
Hon bara, men det här är inget arbete för en rörmokare. Jag bara, men jag kan ju inte utsätta min städerska för det här. Hon bara, då gör du det själv.
Ja.
Kom hem igår, gjorde det själv.
Är det där, var det här ett plåster?
Ja.
Nej.
Det var ett plåster.
För var det?
Tjejer kan.
Nej, men jag bara undrar. Alltså
jag måste göra det här med mitt handfat typ var tredje månad.
Alltså jag är så här.
Då tar man ju, skruvar man ju loss hela systemet under liksom. Under handfatet.
Det har jag gjort.
Ja, det har du gjort.
Det har jag gjort.
Samma,
det har jag gjort.
Samma
ja, nu
grej.
Vet jag ju hur man gör det där.
Det här var
det är ju
otroligt.
Dock bland det äckligaste man utsätts för.
Jag vill bara
det
säga
luktar och
en annan grej.
Vidrigt. Mm.
Tyckte inte det var så äckligt.
Men gud, du kan få göra hos mig då.
Skulle kunna. Jag tyckte inte det var alls. Jag trodde jag skulle gagga liksom.
Men det är inte, ja, det väldigt är skönt att vattnet nu kan rinna ner.
Nej, men det är så
och
skönt.
Att du nu alltså, har lärt dig hur
och
man gör det.
Och fucking rörmokare.
Ja,
du skulle ringa.
Ja, nej, jag hörde. Ja, de skulle komma hit i veckan. Men
var det någon tok fel på rören?
Nej, jag förstod ju att någonting behöver rensas där inne. Det fattade jag ju. Men
du fattar inte att man kan göra det själv?
Nej. Oh, jag tänkte ju bara, du kommer bli översvämning i hela huset.
De kommer med en sån här värsta vagn. Med
ja,
tryck.
Slang.
Ja, exakt.
Bara suger ut. Ja. Ja. Lastbil liksom. Det är en hisskran in i lägen.
Ja.
Okej, men tack för att ni har lyssnat. Tack och för att ni är med oss i våra liv.
Ja, ni är fantastiska. Verkligen. Och följ oss på Instagram. Ja. För det händer ju grejer
det
där.
Det händer grejer där.
Där heter vi The Skaver Podcast.
Mm.
Mycket
puss och kram.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.